Jag vill ta med er en text till andra Mosebok kapitel 14. Det handlar alltså om uttåget ur Egypten. Jag har känt att jag ska tala om det idag. Några tankar kring det. Och det är en ganska häftig text. Ni kan historien, tror jag. Låt oss bara upprepa lite grann. Israels folk flyttade till Egypten under Josefs dagar. Växte som folk. Fick en del av landet att bo i som heter Goshen eller Gosen. Där blev de till slut förslavade. Det kom nya faraoner efter den farao som kände Josef. Och så blev de ett slavfolk till egyptierna och till farao. Och användes för att på något sätt göra Egypten till ett gott land. Och folket kände sig tyngda och ropade till Gud. Det står också väldigt tydligt när Gud kallar Mose, så säger Gud att han har hört klagoropet från folket. Men om vi tänker ett ögonblick att 400 år ungefär har gått. Undra hur många gånger hade folket ropat? Hur många gånger hade man misströstat om att det är verkligen Gud den han säger sig vara? Det vi har hört om Josef. Det vi har hört om vad Gud gjorde, om Noa, allt det där. Alltså gäller det fortfarande? Är det överhuvudtaget lönt att hålla vi? Alltså här sitter vi i ett land som egentligen inte är vårt och vi är fast här. Och vi skriker och vi ropar till Gud. Han verkar knappt höra. Och så kommer Mose. Och så blir han på något sätt den som får leda dem ut ur landet. Och det där jag vill läsa då för er. De drar ut till slut efter de här 10 plågorna. De kommer ut i öknen en bit utanför själva faraos territorium. Och så blir de stående. Ni vet, med havet mitt emot sig och med öknen bakom sig, och så kommer faraos armé. De känner sig en aningen trängda, kan jag tänka mig. Så låt oss läsa där några verser. Från vers 10, kapitel 14 i andra Mosebok. När farao närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. De sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Mose svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Sen sa Herren till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav, räck ut handen över havet. Klyv det så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Så jag ska förhärda egyptiernas hjärtan så att de följer efter dem. Och jag ska förhärliga mig på farao och hela hans här på hans vagnar och ryttare. Egypterna ska inse att jag är Herren när jag förhärligar mig på farao på hans vagnar och ryttare. Guds ängel som hade gått framför Israels här flyttade sig nu bakom och gick bakom dem. Månstoden som hade gått framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem. Så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena herren inte komma in på den andra. Och Mose räckte ut handen över havet och Herren drev undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs i tu. Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. Och egyptierna förföljde dem, alla faraos hästar, vagnar och ryttare, och kom efter dem ut till mitten av havet. Men när morgonväkten var inne såg Herren från pelaren av eld och moln ner på egyptiernas här och förvirrade dem. Han lät hjulen falla av deras vagnar så att det blev svårt för dem att komma fram. Då sa egyptierna, låt oss fly för Israel, till Herren strider för dem mot egyptierna. Och Herren sa till Mose, räck ut handen över havet så att vattnet vänder tillbaka över egyptierna, över deras vagnar och ryttare. Då räckte Mose ut handen. över havet och mot morgonen vände vattnet tillbaka till sin vanliga plats. Egypterna flydde men möttes av det och Herren strödde omkring dem mitt i havet. Vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna och hela faraos här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda en av dem kom undan. Men Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark och vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. På detta sätt frälste Herren den dagen Israel från Egypternas hand. Och Israel såg Egypterna ligga döda på havets strand. När Israels barn såg den stora makt som Herren hade visat mot Egypterna fruktade folket Herren. Och de trodde på Herren och på hans tjänare Mose. Amen. Den här texten har vi hört så många gånger och berättat på massa olika sätt så ibland är det svårt att riktigt förstå vad det vi läser för någonting. Jag vet inte heller om jag gör det idag. Men jag har tänkt en del kring den här texten. Jag tror att den säger många saker till oss. Det första jag fastnade för det var att vad säger de här berättelserna egentligen till oss? Varför står de i Bibeln? Är det bara för att vi ska tycka vad häftigt? Vilket tecken, vilket under? Jag tror att de står där av en väldigt specifik anledning. Det som vi påminns om när vi läser om varför Israels folk kallades. Varför Abraham en gång kallades. Och det står om igen när vi läser om Israel som folk, när vi läser om Abraham och vi börjar ända där borta. Och det står i vår text. Och det är för att alla folk ska inse vem som är Gud. Det står i den här texten att egypterna skulle inse vem som är Herren. När vi läser till och med ända längst bak i Bibeln, det vill säga eller längst fram blir det ju egentligen, alltså i Uppenbarelseboken, så står det i Lammets lovsång om att alla folk en gång ska tillbe inför tronen. Det är som om Gud berättar den här historien om Israels folk. Han berättar genom Gamla testamentet massa olika händelser och saker som hela tiden sätter fokus på vem är det som egentligen är Gud? Och vem följer vi? Vem tillber vi? Du och jag, vi tillsammans med våra liv. Jag tror att det är ett av huvudsyftena till varför vi läser en sån här text som står om i Andra Mosebok. Därför att Gud vill sätta fingret på och säga, ser ni inte, ni är skapade till det här. Min frälsningsplan går ut på det här. Att ni ska förstå vem som är Gud, vem som har all makt, vem som har skapat er, vem som har sagt åt er, tillbe mig med era liv. Så kommer livet att ha både mål och mening. Och ni kommer en dag få tillbe Gud som den han är med full syn och se honom för allt han är i evigheten. Det här är en av de orsakerna till att vi läser de här texterna. Det är tydligt när Salomo inviger templet till exempel. Där det står väldigt tydligt så här. Då ska alla folk på jorden förstå att det är Herren som är Gud och ingen annan. Då ska alla folk förstå det. Så någonstans är Gud ute efter att vrida våran tillbedjan rätt. Vem följer jag? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Vad är viktigt i ditt liv? Vad kommer på plats nummer 1-8? Vad kommer på plats nummer 10? Vem är först? Vad är viktigast egentligen för dig och mig? För Israels folk så var såklart tron på Herren Gud var viktig. Men man kan undra vad som händer efter 400 år. Kanske var det inget konstigt att de står där och på något sätt skriker ut sin ångest inför Mose och inför Gud. När de ser faraos armé komma bakom sig och de har ett hav framför sig. Men vad ska man göra? Det är ju slut, klart slut, schackmatt. Det är färdigt. Det är inte ens rysk roulette längre. Det är liksom bara ett hack kvar och det är en kula kvar. Det är slut. Vem av oss skulle inte ropa i dödsångest en sån gång? Jag tror att var och en av oss skulle göra det. Och folket ropar i förskräckelse. Och så kommer de inför Mose. Och trots att folket visste det vi också vet nu. Gud hade räddat dem från de 10 plågorna i Egyptens land. Gud hade fört dem ut frimodigt med byte till och med från egyptierna. Och de var beväpnade när de drog ut. Och ändå ropar de i ångest. Som om de inte hade någon enda gnutta förtröstan kvar på Gud. Jag tror kanske som jag tänkte det. Att de här 400 åren i slaveri. Eller om det nu kanske var 300 år i slaveri och de första 100 var okej. Okay, jag vet inte. Den första tiden när Josef bodde och levde där och med sin familj var ju okej. Okay. Men sen. Kanske är det så att 400 år i slaveri, det gör vem som helst till en person som får en förkrympt gudsbild. Eller? Kanske får det den mest trostarke man eller kvinna att tappa tron på att Gud verkligen kan svara på bön. Och så blir våran bild av Gud så krympt. Så jag vet inte längre vad jag riktigt ska tro om honom. Vi har ju bett, vi har ropat, vi har firat högtider och hit och dit. Men vad gör han? Gör han någonting för att hjälpa oss? Det verkar inte så. Jag tror att det fanns besvikelser och hopplöshet. Jag ska inte lägga hela den här tolkningsramen och säga att det är enda sättet att se på det. Men för mig blev det liksom en aha-upplevelse. Kanske var det precis det som hände. Bilden av Gud var förkrympt. Han var inte längre Gud. Hur ska han kunna rädda oss? Visst hade Mose kommit och gjort massa tecken. Han är väl någon speciellt utvald av Gud då. Någon profet av något slag. Men var är Gud i nu? Nu kommer ju faraos farmé här. Kunde vi inte ha fått dö där borta? Det hade varit bättre. Nu får vi dö på en gång. Då har vi kanske åtminstone fått äta ur köttgrytorna ett tag till. Och sen dö. Men nu blir vi ju slaktade som myror allihopa. Jag tänker så här. Vem av oss hamnar inte nu och då i de här lägena i livet när historien på något sätt trycker på bakifrån? När det som jag har varit med om av besvikelser, av synder, av misstag, av misslyckanden, av människor som har ett horn i sidan till mig eller vad du vill. Och som trycker på bakifrån och jag känner mig hotad. Och så står jag inför någonting som jag inte har en aning om vad kommer att ske här efter. Det här kommer bakifrån och det jag har framför mig, det ser då inget bättre ut. För det är ett hav som stormar och vem ska ta mig igenom det? Då handlar det om, vad är för bild av Gud? Vem är han? Kan han, förmår han att leda, hjälpa, rädda? Förmår Gud att göra havet till torr mark så att du och jag kan dra igenom det? Förmår han det? Eller är han bara den där guden som jag lite lämpligt ibland har i bakfickan? Och så tar jag upp den när jag behöver. Han är en app. En app som jag trycker på. Jag har använt den bilden för, jag vet. Ni får blunda med öronen om ni vill. Men jag tycker om den därför att vi förstår alla vad en app är. Jag tar fram det bara när jag tycker att det är intressant eller behövligt. Eller jag måste använda den här appen just nu. Och så trycker jag på den. Och så får jag det jag vill. Om Gud blir en app för oss vänner så tror jag att resten av våra liv så lever vi som om Gud inte fanns. Och vad är det? Och det, mina vänner, kallas med ett fint ord för sekularisering. Det som gör att Gud stängs ute från mitt liv och han blir bara den som vid speciella tillfällen, vid goda predikningar och fina möten eller härliga andaktsstunder. Då är Gud nära. Rör vid mina känslor. Jag känner honom, jag upplever honom. Jag får en tår i ögat. Jag känner en frid i mitt inre. Och jag går därifrån och känner mig uppbyggd. Men resten av min tid lever jag som om Gud inte fanns. Jag tror inte det är varken vår kallelse eller någon annans kallelse. Och jag säger inte att vi alla lever så hela tiden. Men jag tror faran är upp. uppenbar, precis som för Israel. En förkrympt gudsbild gör att du och jag börjar leva våra liv som vi tycker att det ska vara. Och vi glömmer bort att Gud är den helige, allsmäktige, den alltigenom annorlunda, som kan förändra och förvandla livets villkor som han vill. Att han är den Gud som väljer att uppenbara sig. Inte som jag väljer att ta fram och trycka på i en app. Att han är den Gud som kallar när han tycker att nu är det tid att kalla. Att han är den som uppenbarar sig i en brinnande buske om han vill. Och jag får helt enkelt finna mig att stå där och se eller vara med när han väljer att uppenbara sig. Vem han är. Vem är Gud för mig? Är han den förkrympte lille guden som knappt orkar med att förändra ett program i en gudstjänst? Därför att vi har bestämt hur det ska vara, eller? Förstår ni? Så vem är han för mig och för dig? Och ibland är jag rädd att för mig och för oss och i vårt land, vänner, så blir Gud en app i våra apparater. Och där vi väljer som vi vill lite nu och då. Det kanske är ofrånkomligt såklart när vi pratar om personlig tro och allt det här. Och en del av det är privat och det liksom är jag och det är mig och det är mitt. Ja, det är så. Men vad händer om det bara liksom kommer fram till vad jag tycker och tänker? Är inte Gud större än så? Är inte Gud större än så? De blir påminda folket i alla fall när de står där. Och de får inse att Gud är en Gud som kan rädda sitt folk. Och Mose säger det, stanna upp, ta det lugnt. För idag ska ni få bevittna när Gud kommer med sin frälsning. När Gud kommer att rädda. Och ni kommer, som ni ser i Egypterna idag, kommer ni aldrig mer att se dem. Jag tänker att det är tre saker han betonar där, Mose. Det ena är just stanna upp. När vi tycker att nu finns det inget mer att göra. Eller så tycker vi att nu är det bäst att fly. Eller vad vi nu tänker. Det är då vi ska stanna upp. Det är då vi ska stanna där för att låta Gud vara Gud. Det är då vi ska kliva ner från tronen och säga, Herre, inta din plats. Och det är också då som vi förstår och kan få bevittna att Gud är Gud. Precis det Mose sa här. Då ska ni stanna upp och bevittna vad Herren ska komma med för frälsning. Och för det tredje så kommer inte fienden att segra. Egypterna skulle de aldrig få se mer på samma sätt som de såg den dagen. Och vi vet, vänner, att fienden är besegrad. Vi vet att han fortfarande verkar i vår värld, eller hur? Han verkar i ditt och mitt liv, ett slagfält i din och mina liv. Ibland i tanken, ibland i handlingar. Det finns ett slagfält mellan ont och gott. Mellan den onde själv och vår Herre och skapare. Men han är i grunden besegrad. Och en dag, vänner, så kommer hans inflytande vara totalt slut. Han är dömd till undergång. Vi vet att vi aldrig mer kommer att skåda vår fiende som han en gång var. För han är dödligt sårad. Det här gör att vi förstår vilken Gud vi har att göra med. När vi ser de sakerna förstår vi att det är Gud, den högste, den allsmäktige, som vi har att göra med. Det är ingen av oss som kan förstå helt och fullt vem Gud är. Det är till och med så att Bibeln haltar när den beskriver vem Gud är. Bibeln försöker, den tar bilder, den tar massa olika beskrivningar av vem Gud är. Och ändå haltar det. Det är för att Gud är större än alla beskrivningar. Och så är det också för dig och mig. Och för församlingen. Vi kan aldrig tro att vi förstår fullt ut vem Gud är. Men vi kan få inse att han är Gud. Att han är Herren. Att han har all makt. Att han förmår att rädda när inte vi kan. När inte vi kan det så kan han. Och så förmår vi en sak till att inse. Det som Mose och folket också fick inse. När Gud säger åt dem, varför ropar du till mig? Säger han till Mose. Och så säger han åt Mose vad han ska göra. En kontraorder. Stå inte bara där. Nu har du bett och du har ropat. Nu är tid att sträcka ut din hand och din stav. Gör någonting med det du har fått. Du har bett länge nog nu och ni har ropat och ni har klagat. Men nu är tid att räcka ut handen och gå. Klyv havet. Man kan ju fundera på vad han tänkte då, Mose. Ska jag räcka ut handen och klyva havet? Det kan jag väl inte. Jag kan ju räcka ut handen, men det händer ju ingenting. Bara för att jag gör det. Men någonstans säger Gud, räck ut din hand. Och så gjorde han det, Mose. Och då står det väldigt tydligt i vår text, mina vänner. Att Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Och det intressanta, mina vänner, är att östanvind är samma ord på hebreiska som för ande. Ruach. Jag spottar till mig när jag säger det. Det är så man ska göra när man pratar hebreiska. Och ruach. Ska man spotta lite grann. Är ni med? Det som står när Gud skapade himmel och jord och anden svävade över vattnet, så står det i den nya översättningen, står det ju Guds vind till och med. Det är för att det är samma ord som Guds ande eller ande. Så vem är det som blåser och delar havet, kaoset? Vem är det som tar itu med kaoset? Det är Gud. Som med sin vind blåser så att torr mark kommer fram och folket kan gå igenom. Det är den guden vi tror på, mina vänner. Jag vet att, precis det jag vet, så vet du också. Att det är inte alltid vi ser det. Men det är ju inte poängen att vi inte alltid ser det. Poängen är att vi vet att Gud är den som går med oss genom kaoset. Det är inte alltid Gud säger när vi ber en bön. Ja men bra, då ska jag fixa det, Robert. Jag tar undan det här kaoset och den här krisen och det här jobbiga i ditt liv just nu. Ta bort det. Du bad om det, så jag tar bort det. Ofta är det precis så att han säger, okej, Robert, jag ska ordna en väg genom det här kaoset åt dig. Jag ska gå med dig, men du får gå genom havet. Ja, men det går inte, herre. Jag kan inte gå på vatten. Bla, 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 bla. Ja, men jag ska fixa en väg genom havet åt dig. Så tror jag ofta att Gud gör. För att visa att han är stor. Och att han är värd att tillbes. Och för att han har makten att samverka med oss. Det är också det intressanta i den här texten. Gud samverkar ju med Mose. Han samverkar med folk. Han säger, okej, sluta ropa nu. Nu är det dags att agera. Sträck ut din hand. Men varför ska jag sträcka ut handen? Du kan väl bara dela på havet. Kom igen, Gud. Vad håller du på med? Nej, du ska sträcka ut din hand. Nej, men jag vill inte. Jo, sträck ut din hand. Och jag tror att det är precis så Gud gör i ditt och mitt liv också. Han vill få oss till ett punkt många gånger där vi inser att okej, nu har jag bett och jag har ropat och Gud har gett mig någonting. Låt mig gå nu då. Nu ska jag gå. Det är tid att gå. Och det handlar ju inte om att då struntar vi hur det egentligen ser ut och vi intalar oss någonting annat. Men det handlar om att vi ser en verklighet som Gud ser och som är större än det jag ser. Och då kan jag sträcka ut min hand. Därför att Gud har gett mig förmågan att göra det. Och då handlar det om lydnad, inte mina känslor. Då handlar det om att gå på det ord som Gud har gett. Och räcka ut handen. Och så får han dela havet. Han får komma med sin vind och blåsa. Men vi får räcka ut handen. Vilken hand räcker vi ut i Elim idag? Vilken hand räcker vi ut? Vilken stav har vi fått i våra händer, vänner? Vad är det Gud kallar oss till att göra just nu? Vad säger han åt dig, mig, oss som församling? Räck ut er stav så ska jag blåsa med min vind. Vad är han säger? Vad hör du, min vän? Vad hör vi tillsammans? Gud gör massa saker i vårt land just nu. Gud talar genom flyktingarna till oss. Det är en av de verktyg han använder för att sätta fokus för oss, mina vänner. Och det handlar om oss för oss att lyda det Gud säger. Att räcka ut handen, räcka ut staven. Så att vi är med och klyver havet åt dem som står där trängda. Precis som vi. De som har historien jagandes bakom sig. De som inte ser någon framtid därför att det finns ett hav framför dem. Som ingen vet hur det ska delas. Det är då, mina vänner, vi står där i rollen av Mose. Och får sträcka ut vår stav och dela havet. Är ni med? Vi är kallade som Guds folk i vår tid. Att dela kaosets hav. Så att människor kan dra vidare ut i den fantastiska öknen. Härligt, va? Ja, men så är det, vänner. Vi är kallade att räcka ut vår hand. Sen finns det en fantastisk bild i den här texten. Jag ska försöka dra ihop det här nu strax. Dopet, mina vänner. Vad är dopet för någonting? Det står till och med i Nya testamentet. Paulus tar bilden i första Korinterbrevet och säger: jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Hör ni? Alltså, en bild av dopet. Det vi går igenom havet, Gud gör torr mark. Och vi liksom döps genom den här kaosvägen. Genom det som egentligen tar död på oss, ger liv till oss. Eller hur? Havet som borde ha dödat Israel gav liv åt dem. Det är samma sätt med dopet för dig och mig. Och min vän, är du inte döpt? Eller har du glömt bort varför du är döpt? Så ta en rejäl funderare idag när vi går in i bön. Vad betyder det att tillhöra Jesus? Att vara hans barn? Att vara döpt till Kristus? Att vara räddade undan en historia som jagar oss till fördärvet? Och undan ett kaos som hotar oss framöver? Så att vi har en Gud som ger oss en väg genom det här livet. Det är den guden vi följer. Det är det vi är döpta till, mina vänner. Att tillhöra denne Gud som gör det möjligt att vandra i den här världens ödemark. Därför att han går med oss. Halleluja. Visst är det fantastiskt? Och så avrundar vi det här. För vad hände med folket? Ja, det står ju så fantastiskt i slutet på texten. På detta sätt frälste Herren den dagen Israel från egyptiernas hand. Och Israel såg egyptierna ligga döda på havets strand. När Israels barn såg den stora makt som Herren hade visat mot egyptierna, fruktade folket Herren. Och de trodde på Herren och på hans tjänare Mose. För mig blir det tydligt att när Gud visar sin makt, så har vi såklart lättare att tro. Eller hur? Och kanske sitter du här idag också och känner precis så. Ja, tänk om Gud kunde visa sin makt. Vad har jag sett genom mitt liv? Kaos där, kris där, bönämnen där. Men var är bönesvaren? Var är Guds andesvind? Jag tror att Jesus vill visa för dig också att han har makten att fördriva kaosmakterna ur ditt liv. Jag tror att Gud vill visa att han kan fixa en väg genom det mest svåra landskap du kan tänka dig. Är det någon som klarar det, så är det Gud. Men låt oss, vänner, inte stoppa in Gud i en app. Låt oss inte göra honom till ett fickformat. Utan att han får vara den Gud han är. Att han fortfarande är den som kan rädda oss. Den som kan dela havet. Den som kan fixa en väg genom kaoset i ditt och mitt liv. Låt Gud visa sig för dig att han är den han är. Låt Gud få vara större för dig och för mig än vad vi oftast gör honom. Sök Gud idag. När vi går in mot avslutningen här. Och det kommer att bli öppet slut här sen. Som en stund så kan den som vill få gå ut och fika och så. Men gå inte härifrån och tveka över på vilket sätt du egentligen ser på Gud. Utan sök dig till Herren och säg till honom: Herre, du måste få bli större för mig. Du måste få bli den du verkligen är. Så att jag förstår vem jag har att göra med. Vem jag går med. vem jag följer. För om inte vi förstår det så kan vi inte heller ge tron vidare till andra och till nästa generation. Vi kan inte ge någonting vidare som vi inte tror på. En förkrympt gudsbild är inget roligt att ärva, eller hur? En förkrympt gudsbild är inget att ge vidare. Utan om nästa generation och de vi döper i vår tid, de som vi ser komma till kyrkan, hur ska de förstå? Bara om vi som Guds folk har förstått. Vi behöver inte ha förstått allt, men vi måste förstå att Gud är större än det vi tänker och det vi tror om honom. Amen. Nu ber vi. Tack Jesus för att du är så stor. Tack för att din makt når utöver alla gränser. Tack för att det finns ingen av oss här som har en sån perfekt bild av dig att vi liksom har fångat in dig, Gud. Utan du är alltid större än våra bilder av dig. Och Herre, jag ber att du skulle förmera vår uppfattning, vår tro, vår förtröstan på dig. Hur stor du är. Att du får fortfarande vara den helige allsmäktige. Han som kan rädda, han som kan dela ett hav. Han som kan fördriva kaoset som vi möter ibland i våra liv. Herre, kom över ditt folk. Kom över oss i den här tiden. Och tala om för oss. Vilket jag tror du gör i vår tid. Att vi ska sträcka ut vår stav, vår hand över havet och dela det. Så att fler med oss kan dra igenom och in i det förlovade landet. Herre, kom med din ande. Kom med din vind och blås, Herre. Blås, blås, blås i våra liv. Och visa för oss din stora makt, Herre. Kom helige ande, nu i avrundningen av gudstjänsten, och i sången och musiken och i bönen. Tack för att du är här, i Jesu namn.